Du har väl inte missat att du kan följa P3 Dokumentär i Sveriges Radio-appen? Då får du en påminnelse varje gång ett nytt avsnitt släpps.
Det är våldtäkt. Och sätt en kämpe spiral upp. Det är våldtäkt.
Under flera decennier sattes spiraler in i grönländska kvinnor. Ofta utan deras samtycke, ibland utan deras vetskap.
They say Denmark forced them to get IUDs decades ago as a birth control measure without their consent.
The women had been very young girls, like I think the youngest she was 12.
Syftet: att minska befolkningsökningen i Grönland som låg under danskt styre.
Ju mer danska grönländerna blir, desto bättre. Det är liksom Danmark som är målet.
Det här är en historia om ett av de mest smärtsamma kapitlen i tusentals grönländska kvinnors liv.
Den kunde inte vara in i mig. Det kunde den inte.
Men det är också en berättelse om ett omfattande postkolonialt trauma.
Här måste man gå in och ta någon sorts extrem förmyndarroll för att då begränsa den här befolkningsökningen.
Hon hade fortsatt den spiralen upp alltså, utan att hon visste det.
Så det är min oskuld som har blivit taget. Många kvinnors oskuld som har blivit taget.
Du lyssnar på P3 Dokumentär om spiralskandalen och de grönländska kvinnorna. Mitt namn är Wendela Lundberg.
Ja, mina tatueringar, de har allsamma symboler.
Henriette Bertelsen visar sina tatueringar. Små prickar, streck och geometriska former på hennes händer, öron och haka.
Och de där prickar, de har symboler i form av att det är så vi har bättre kontakt till det spirituella världen. Var vi kan få hjälp.
Tatueringarna är en länk till den andliga världen, säger Henriette. De beskyddar och vägleder henne genom livet. Och det är hon verkligen behövt. Henriette är inuit och född 1958 i Grönland i ett samhälle med omkring 100 personer och 150 kilometer till närmaste stad. På danska heter hennes uppväxtplats Fiskenäset.
På grönländsk heter det Rødarsøtsjæt. Det är en lille bitte bygd där det kun bor omkring 100 människor. Och i den lilla bygd där var man fiskare. Och många drängar blev uppdragna till att vara fiskare och fångare.
De grönländska pojkarna som uppfostrades till att bli jägare eller fiskare fick höra i skolan att det livet inte var någonting värt. Man skulle istället lära sig att bli dansk.
Det är ingenting värt, det är förkert att det ska lära det dansk och uppföra sig dansk.
Många av flickorna Henriette gick i skolan med bor kvar i bygden, jobbar i butiken eller i skolan.
Dem jag gick i klass med den gång, de bor stadigt i bygden. Jag har försökt själv att få någon förklaringar på vad det egentligen där skett med mig i den period där jag skulle tvingas till att bli inlemmad i den europeiska kulturen.
Henriette och skolkompisarna bär alla erfarenheten av att uppmanas ta till sig europeisk kultur. Flera av dem har också den erfarenhet som Henriette än idag har svårt att tala om. Det är 70-tal. Och Henriette går i sjuan på internatskola. Klasserna är uppdelade. En klass för grönländska barn och en för danska.
I den skole, der var der parallelklasser. Der var en dansk klasse og en grønlandsk klasse. Ligesom apartheid i Sydafrika. Jeg var i den grønlandske klasse, og der blev gjort meget tydeligt. Vi blev behandlet som andenklasses borgere.
Redan när hon var yngre och gick i folkskolan hemma i Fiskenäset kunde hon få en örfil om hon talade sitt eget språk, grönländska. Nu på internatskolan i Nuuk känner hon sig som andra klassens medborgare. Och en dag får flickorna i Henriettes klass se en lapp uppsatt på skolans anslagstavla. De grönländska flickorna kallas till läkarmottagningen. De går dit tillsammans.
Vi kom in. In a gang.
En efter en går de in. Inne i undersökningsrummet väntar en dansk läkare i vit rock. Sen är det som att det blir svart för Henriette. Minnet är förträngt. Hon vet bara en sak.
När vi kom ut så grät vi.
De nyblivna tonårsflickorna kommer ut från undersökningsrummet och gråter. Efteråt säger de inget till varann. De återvänder till skolan under tystnad.
Men vi snackade inte om vad det var skett. För det innehåller så mycket skam.
Det är skamfyllt för Henriette. Där läkaren var med sina händer. Där har ingen rört henne förr. Hon är 13 år gammal och har nu ont efter att ha fått en spiral insatt. Men hon förklarade med att för henne var ett faktum att man som grönländare säger inte nej till en dansk.
Och jag var dresserad till att skulle säga ja till alla danskar.
Grönland är idag ett självstyrande territorium inom det danska kungariket. Danmark ansvarar fortfarande bland annat för försvars- och utrikespolitik. Men Grönland styr över inrikesfrågor och har ett eget parlament. Så har det inte alltid varit. Den danska kolonialmakten som etablerade sig på Grönland på 1700-talet begränsar kontakten med omvärlden. Bara enstaka fartyg från utlandet når kusten. Ombord finns forskare och upptäcktsresande som vill möta och dokumentera de människor som de kallar eskimoer. Ett ord som idag av många anses vara föråldrat och nedsättande.
The Eskimo are very primitive and the Danish government is doing its best to keep civilization from spoiling them.
Efter andra världskriget så öppnas det ett fönster.
Camilla Wangmar är doktor i statsvetenskap vid Stockholms universitet med inriktning på avkolonialisering.
Egentligen så har det funnits under en längre tid ett antikolonialt motstånd i kolonierna. Det har funnits självständighetsrörelser. De har inte fått så mycket gehör. Sen när andra världskriget tar slut, då öppnas det en sorts möjlighetsfönster.
50 nations standing side by side, unanimous for peace.
1945 upprättas FN och har självbestämmande som en central del i stadgarna.
Hela världsordningen är i behov av att omdanas. Kolonialmakterna är mycket försvagade.
Idag upphör ett sekelgammalt kejsardöme att existera och världen begåvas istället med två nya självständiga stater.
Av kolonialiseringen jorden över kommer att prägla hela 50-talet. När världens kartor bokstavligen ritas om.
Danmark har en helt annan approach.
Danmark vill inte släppa ifrån sig Grönland.
Har man Grönland, då är man också en arktisk stat. Och då har man också möjligheter att samarbeta med framförallt USA.
I sina samtal med FN är Danmark övertygande. Istället för att gå på de två vanliga linjerna, att ge en koloni självständighet eller i alla fall mer autonomi, så propsar Danmark på att få välja en tredje väg.
Och då blir alltså Grönland den första kolonin som formellt avkoloniseras genom integration. Det här skulle vi inte se som avkolonisering idag, men formellt så blir det så.
1953 upphör Grönland alltså att vara en koloni. Officiellt. Istället blir den stora arktiska ön en del av Danmark. Det kallas för ett amt, ungefär som ett slags län.
Man frågar inte grönländarna. Det är ingen folkomröstning som typiskt sett är det som skulle krävas för att folket ska få säga sitt.
För att få igenom att Grönland ska bli en del av Danmark så måste den grönländska befolkningen också bli helt likställd med befolkningen i Danmark. Det betyder att levnadsstandarden måste höjas. Och det är rejält, för Grönland på den här tiden är mycket fattigt.
Det ser inte jättebra ut att ha ett territorium som är så pass eftersatt som Grönland är då jämfört med resten av Danmark, om man nu ska se det liksom som en fullvärdig del.
Nu ska grönländarna bli danska. Hela ön ska fördanskas. Danmark plöjer ner pengar i moderniseringsprojektet.
Man satsar mycket på infrastruktur till exempel för att kunna främja företagande, framförallt fiske. Man bygger vägar, man bygger hus som är mer i linje med danska standards.
Man inleder ett stort bostadsprojekt, en koncentrationspolitik med målet att samla befolkningen i färre och större orter.
Ju mer danska grönländerna blir, desto bättre. Det är liksom Danmark som är målet.
Jag blev sendt av sted till Danmark när jag var 12 år gammal. Och skulle bo hos vildfrämmande människor i ett helt år.
Som 12-åring skickas Henriette till Danmark för att bo i en dansk fosterfamilj. Det är inte på hennes föräldrars initiativ. Tvärtom behöver de bli övertalade.
Min mor sa nej varje gång. Men skoleledaren kom flera gånger och flera gånger. Min mor sa ja till sist.
Henriette har bara läst om Danmark i böcker. Hon tycker det ska bli spännande att få se ett främmande land. Ett land med träd och skogar. Hon är en kvick, modig flicka som älskar att skratta.
När jag ser på bilderna nu med mig själv från den gång. Jag var ju en smuk pige och jag vet att jag var intelligent och modig och kärlig. Och älskade också att grina.
Henriette är då ett av många barn som myndigheterna skickar till Danmark. Idén är att hon under ett års tid ska få lära sig det danska språket, danska normer och dansk kultur. Hon kommer till Sydjylland och blir körd till sitt nya hem. Hennes fostermamma är varm och välkomnar henne på danska.
Jag kan inte förstå henne.
Henriette förstår inte språket. När hon kommer till sin nya familj bryter hon ihop vid matbordet.
Alltså jag bröt samman över ett bord och bara grät och grät och grät.
Det blir en ensam och isolerad tid för 12-åriga Henriette. Hon känner att hon som grönländare är fel och kan inte ringa hem. Det finns ingen telefon i föräldrarnas bygd.
Det var ett svårt år, för den gången var det heller inte telefon där var jag kom fra.
När Henriette kommer tillbaka till Grönland efter ett år kommer hon inte hem. Hon skickas direkt till internatskolan, som så många andra barn från mindre orter i Grönland. En konsekvens av den nya tidens koncentrationspolitik och också en del i den ideologiska omdaningen att grönländarna ska bli mer danska. När Danmark sätter igång med att modernisera Grönland så ägnar staten särskild uppmärksamhet åt hälso- och sjukvården. En landsläkare inrättas som agerar som rådgivare åt myndigheterna. En stor del av sjukvårdspersonalen rekryteras från Danmark. Nu ska man ta itu med de folkhälsoproblem som präglat Grönland, som tuberkulos. Och det gör man. På kort tid ökar den förväntade livslängden markant.
Tuberkulos, som har varit en stor dödsorsak innan, har minskat. Barnadödlighet har minskat.
Och befolkningen växer kraftigt.
Men det blev ju ett problem i Danmarks ögon då, att det här skedde i så pass snabb takt i Grönland att man inte ansåg sig ha möjligheten att hänga med då med investeringarna som man behövde göra, så att det här blev väldigt kostsamt.
I mitten av 60-talet är befolkningsökningen 3 gånger så stor som i Danmark. Journalisten Anne Pilegård Petersen har tillsammans med kollegan Celine Klint följt den här historien för Danmarks Radio.
At a certain point in the 60s, Greenland actually had the highest birth rate in all of the world.
När de börjar titta på fallet ser de en graf över befolkningsökningen som bara går upp och upp. Tills den inte gör det.
It looks like a huge disaster has happened.
Kurvan stört dyker.
Suddenly, during like 3 years, it drops like 50%.
I grönländska samhällen reser sig nu lägenhetskomplex. Bleka kolosser i västerländsk miljonprogramstil som ska stå pall för den isande vinden. Kontraster till de färgglada trävillorna som annars lyser upp stadsbilden. I ett sånt, ofta gulmålat hus bodde den danska kolonibestyraren, den lokala representanten för makten. En bostad Elisabeth Heinemann Blinds mamma jobbade i som ung.
Väldigt vackert, alltså träbyggnad. På den tiden var den ju säkert jättestor slagen. Min mamma var piga hos kolonibestyren.
Elisabeth, född 1958, är från Sisimiut i Grönland, men bor i Sverige sedan många år.
Jag kommer ifrån en jättestor familj. Vi är 7 syskon som kommer tripp trapp. Det är liv och rörelse hela tiden i min familj. Det är inte liksom en sån vanlig europeisk kärnfamilj. Vi är lika mycket hos mina bästa föräldrar, där vi också bodde en stund.
Elisabeths barndom utspelar sig i både Grönland och Danmark. Och hon säger att det på båda platser fanns en föreställning om att grönländska flickor skulle vara mer sexuellt frigjorda än andra.
Den fördom att det är bara att, liksom att ta för sig med en grönländsk kvinna, den existerar fortfarande, tycker jag. Men speciellt i våran ungdom.
Som tonåring älskar Elisabeth att dansa. Hon och en kompis går ofta ut på helgerna.
När jag var ung så dansade jag helt vilt, bara sån helt fritt. Och det blev betraktat som att vi bjöd in oss till att här är det någon man kan liksom hoppa på. Eller liksom att börja flirta kraftigt med så att man skulle kunna gå och lägga sig med dem. Så, men där har jag alltid satt en gräns. När jag upptäckte att här kan man inte ens dansa fritt, för där bjuder man upp sig.
Att bara dansa räcker för att få glåpord efter sig.
Och där blev vi kallt för Anna Ballad, alltså översatt så är det hora.
A big part of this story is also like the whole Danification or modernization of the Greenlandic society.
När det grönländska samhället ska fördanskas och moderniseras skickas unga danska män dit för att bygga upp den nya infrastrukturen. Anne Pilegård Petersen berättar.
And this meant like a lot of young Danish men, like construction workers, went to the big cities in Greenland to build new houses, build new schools, build hospitals. And they came up there and they partied hard. Just to say the least.
9 månader efter att festen tagit slut föds det, inte sällan, ett barn.
I think in the archive they said that it was 1 in 4 of all children being born in a period in the 60s in Nuuk, the main capital, had a Danish father who often just left Greenland and never took responsibility.
1959 skriver landsläkaren i en artikel att promiskuitet är ett av flera problem i det grönländska samhället och likställer det med bland annat brottslighet. Samma år håller landsläkaren möte med representanter från Grönlandsministeriet och Sundhetsstyrelsen där man diskuterar flera radikala förslag för att begränsa sexuella kontakter och också minska spridningen av könssjukdomar. En idé som läggs fram är att sätta in vad man kallar en antabuskur för sex. På mötet diskuteras också att ge injektioner med kvinnligt hormon till män.
När de nu reiser hjem, tänker de så mer på de grönländska piger.
Danmarks Radio intervjuar en dansk lastbilschaufför i Grönland och frågar om han och kollegorna tänker på de grönländska flickorna när de reser hem.
Nej, det gör jag som säger dig.
Hur ser deras arbetskamrater på grönländarpigerna? Är glada för dem medan de är här och glömmer dem när de kommer hem?
Ja, vad ska man säga till det? Det är närmast för att få lite spoils.
Det är mest förstörelse, säger dansken. De unga kvinnorna som har relationer med danska inresta män kommer att kallas för öknamn som barackflickorna, hantverksflickorna och hamnflickorna. Danmarks Radio intervjuar ordföranden för socialutskottet i slutet av 60-talet. Han är bekymrad för flickorna och säger att de har funderat på att spärra av hamnen.
Man har prövat en gång föreslår att man ska inhägna havnen och avspärra det.
Han säger att ofta är tjejerna så fulla att de knappt kan stå på benen.
Man säger många gånger att när havnepigerna får lade skipet, det är så fulla. Det kan nästan inte stå på pinnen.
Just hamnflickorna, som pekas ut som en särskild grupp ogifta kvinnor, nämns under ett planeringsmöte mellan Sundhetsstyrelsen, Grönlands ministeriet och en Erik Rosen 1966. Han är då överläkare vid mödrehjälpen i Danmark och är drivande i att få genomföra ett experiment i Grönland. Rosen argumenterar att han ser en unik chans att samla vetenskapligt material om preventivmedels användbarhet i en, som han uttrycker det, primitiv befolkning. Och han ges tillåtelse. Nu ska han undersöka om spiraler, coil eller IUD på engelska, kan sättas in i grönländska kvinnor i stor skala.
He tried the coil on 300 different women. And then he wrote like a report. It's called Rosen's report. And in that he wrote like it works, not too many pains, blah blah blah, but he also wrote specifically in the report to the Danish state, you can only put an IUD into someone if they have gotten information and they accept getting the IUD.
Den anses vara revolutionerande när den kommer på 60-talet. En ny typ av preventivmedel. En spiral som får namnet Lippes-loop efter sin skapare, den amerikanska läkaren Jack Lippes. Till skillnad från dagens små T-formade hormon- och kopparspiraler är Lippes-loop som en böjd plastslinga. Snirklig som en orm, ett S med en extra kurva. Spiralens syfte är att skapa en lokal inflammation i livmodern, eller ett taggtrådstängsel som en dansk överläkare kallar det. Och det är det som stoppar en möjlig graviditet. Själva utformningen, att föremålet är så stort.
It was this plasticky thingy that looks a bit like a small white worm.
Privata organisationer som The Population Council ser inte bara spiralen som ett medicinskt framsteg, utan som det viktigaste medlet i att stoppa befolkningsexplosionen man ser världen över. Organisationen kommer gå in med pengar för att Disney ska göra en informationsfilm med Kalla Anka om familjeplanering.
Family planning. Family planning? Well, that sounds good, but talk is cheap. Can you make that idea really work? Today, family planning can be accomplished by several effective methods. Merely by taking pills or using simple devices.
Organisationen går också in och sponsrar Dr. Erik Rosens experiment i Grönland.
When we read through all of these documents and in the archives, we could see like Danish women in Greenland, they were allowed to get the pill. Like they could just get the pill at their doctors. But Greenlandic women weren't allowed to get that because the doctors said like they can't handle this.
Överläkare Rosen argumenterar för att spiralen är den mest lämpliga metoden för att förhindra graviditeter i Grönland. Anledningen är en misstro mot att de grönländska kvinnorna skulle ha disciplinen att ta till exempel ett p-piller varje dag.
Man litar inte på att de kommer att till exempel kunna ta p-piller enligt instruktion, utan här måste man gå in och ta någon sorts extrem förmyndarroll för att då begränsa den här befolkningsökningen som man ser som problematisk.
Rosens försök där knappt 300 kvinnor får en spiralinsats ses som lyckosamt. I sin slutgiltiga rapport skriver han att spiralen är mycket effektiv för att förhindra graviditeter och inte innebär någon förhöjd komplikationsrisk. Det här får danska Sundhetsstyrelsen att ge grönt ljus. Den stora spiralkampanjen kan börja. Men på vägen har något kommit att ändras. För den här spiralen, Lippes slop, kommer i 4 storlekar.
And actually the first doctor who went to Greenland who used this said like you have to use the smallest one for uterus on girls that haven't given birth or been pregnant, and then there's these 4 different sizes.
Den största modellen är avsedd för kvinnor som fått barn och vars kroppar dessutom stött ut mindre spiraler. Men när Hälsovårdsstyrelsen skickar ut riktlinjer 1968 som läkarna på Grönland ska ta del av för att kunna sätta igång i stor skala, framkommer det att Lippeslop här är att föredra i modell D. Den största varianten. Den anses vara mest effektiv.
Man ska föreställa sig att det var rimligt stora spiraler som var beregnet till kvinnor som har fött. Och den blev pressad upp i vår livmor och den kunde inte ens vara där. När man ser på störelsen av det nu, så kan jag gott förstå att det har haft så ont.
Henriette Bertelsen skruvar på sig när hon pratar om spiralerna. Hon har talat om det förr, men det tar ändå emot att berätta. Om det främmande föremålet i plast som inte passade en flickas livmoder.
Jag har fått sätt spiraler upp en hel del gång, 9 gånger.
9 gånger har läkare försökt sätta in en spiral i henne, säger Henriette.
Så min kropp stötte ut gång på gång och så satte det bara upp igen.
Hennes kropp stöter bort spiralerna, gång på gång.
Och det gjorde bara så hamrande ont.
Det gör ju jätteont, det gör det. Det kommer jag ihåg. Den passar inte i min, alltså i min livmodertapp, så den, jag får problem.
Elisabeth Heilman Blind är tonåring och något äldre än Henriette Bertelsen när hon ligger på britsen hos läkaren i Grönland och får en spiral.
Den kunde inte vara inne i mig. Det kunde den inte. Den kan inte vara inne i mig. Så det... Och det var starka smärtor förstås. Jag tänker att det är väldigt obehagligt. Man blöder ju också. Men det, jag hade ju, alltså, då hade jag ju menstruation. Det var fruktansvärt.
Precis som Henriette så minns inte Elisabeth mycket av insättningen.
Mm. Det är konstigt, men det, jag ville bara få det fort över. Det är alltid obehagligt att få sån kall, vad heter det? Du får sån kall, ett instrument kall, och alltså den var ju kall. Det minns jag. Jag fick sprida mina ben och få det fort överstökat.
Elisabeth bor hemma när hon får sin spiral insatt. Det gör inte Henriette. Då har hon skickats till internatskolan.
Någon av oss var 12 år, 13 år, 14 år. Och vi hade ju inte vår familj.
De är barn från 12 år och uppåt. Många mil bort från sina familjer, sina mammor.
Jag har legat i sängen med starka smärta efter spiralen och absolut inte märkt den där särskilda ansvar.
Henriette har gått tillbaka till arkiven för att se om någon ansvarig vuxen gjort en anteckning om att hon har ont.
I 4 år har jag bott där och har haft så ont efter spiral och grått och gjort ved och ingen har passat på mig.
Om kvällarna ligger hon i fosterställning med smärtor. Ingen vuxen har noterat att Henriette har ont eller är ledsen.
Ingen gång gidit att skriva en lille ting om att Henriette har varit hos lägen och har fått satt spiral upp och hon är ked av det nu.
Henriettes historia skiljer sig också på en annan punkt från Elisabeths. För medan Elisabeth säger att hon gav sitt samtycke till att få en spiral, hon vill inte bli gravid som tonåring, så säger Henriette att hon bara var ett barn som gjorde som hon blev tillsagd.
Och vi var ju kun barn. Ja, vi hade ju inte någon vuxna där sa det och krammade oss och sa att det är okej och vad känner du? Vi var oss alene.
Fram till 1973 var det ett lagstadgat krav att få föräldrars samtycke för minderåriga och för flickor under 15 år fram till 1975. Men vittnesmål och rapporter visar att så var sällan fallet i praktiken. Särskilt när det gällde flickor på internatskolor. Och deras berättelser är fragmentariska, men ofta samstämmiga kring känslan av att ha varit med om ett övergrepp. Både i oberoende rapporter och i senare rättsprocesser. En tonårig flicka minns hur hon efter ingreppet var tvungen att gå runt med plastpåsar utanpå sina trosor för att inte blöda igenom kläderna. En annan hur flickorna valdes ut efter kroppslig mognad. Hon var 12. En tredje på 14 år, hur hon gjorde sånt motstånd där på britsen. Att läkarna fick hålla fast henne när de satte in spiralen. Och Henriettas föräldrar, de visste ingenting.
Min föräldrar har aldrig givit samtycke. Gjorde det bara. Jag var ett barn. Och de flesta av oss hade aldrig varit samman med en man.
I slutet av 1969 rapporterar distriktsläkare runt om i Grönland att kvinnorna visar mycket lite intresse för spiraler på egen hand och av egen vilja. Grönlandsministeriet svarar förvånat ett par veckor senare. För enligt deras beräkningar har mer än en tredjedel av alla fertila grönländska kvinnor i städerna redan fått en spiral. Då har den så kallade spiralkampanjen pågått i 3 år. Och den fortsätter. Mellan 1966 och 1970 sätts 4500 spiraler in i de 9000 fertila kvinnor som bor i Grönland. Födelsetalen sjunker drastiskt. Fertiliteten halveras.
Det är ju extremt.
Statsvetaren Camilla Wangmar tittar på grafen.
Det är ingenting som sker naturligt, den typen av dipp. Utan där är det är någon form av ingripande som har skett om man tittar på den grafen. Så det är ju uppenbart.
Men kampanjen slutar inte där, berättar forskaren Claus Georg Hansen, som skrivit sin doktorsavhandling om Danmarks kolonisering av Grönland.
Suddenly the statistics ends in 1972. So from 1966 to 1972 we know exactly that it was
5737 spiraler minst. Men det finns ett mörkertal.
But from then on we don't know, we don't have the statistics. We know from 1973 till 1975 the process went on and was even intensified.
Denne voldsomme forøgelse af befolkningstallet betød at den indsats man
1970 håller Grönlandsministern AC Norman tal i det danska folketinget. Han tar upp målet om att höja levnadsstandarden i Grönland. Att de flesta nog förstår att den insatsen blir ännu mer kostsam med en växande befolkning. Men nu håller utvecklingen på att vända.
Att födelseantalet är för nedgående. I de sista par år har vi sett användelsen av den så kallade spiralbidraget här till.
Han slår fast att födelsetalen verkar vara på nedgång och säger att under de senaste åren har framförallt användningen av den så kallade spiralen bidragit till det här. Och det som slås fast i Danmarks parlament går nu att se med blotta ögat i Grönland. Familjerna krymper.
Jag är en stor syster. Jag kommer från ett kollektivt tänkande samfund, var man i Danmark har en individuell tänkande samfund. Jag har en bestämd plats i familjen som storsyster sedan jag blev född.
Familjerna är traditionellt större i Grönland än i Danmark eller Sverige. 1967 var den samlade fertiliteten, alltså antal barn per kvinna, 7,4. 11 år senare har siffran rasat ner till 2,4 barn per kvinna. I slutet av 60-talet ska Henriettes mamma Dorte opereras. Hon är drygt 30 år.
Så skulle hon opereras för något i sjukhuset. För något helt annat än magen. Jag kan inte huska vad det var.
Det är ingen magoperation mamman ska göra. Så långt minns Henriette.
Då hon vågnade så hade lägen fjärnat hennes livmor. Utan att spöra henne, utan något som helst.
När Henriettes mamma Dorte vaknar ur narkosen har läkaren opererat bort hennes livmoder utan att fråga.
Så hade hon spurt lägen, hur kan du göra det? Så hade han sagt, när du nu var i narkose så kunde vi lika gott ta den med. Du har ju barn nog.
Dorte frågar läkaren hur han kan göra något sånt här. Han svarar att eftersom hon redan var sövd passar hon på att ta bort livmodern. Hon har ju redan tillräckligt med barn. När hon som 80-åring berättar om det för sin dotter faller hon i gråt. Dorte som var poet och författare kommer aldrig skriva om sitt trauma. Inte heller bearbetade.
Det var ett kämpe stort trauma hon fick där. Som då hon var 80 år när hon nämnde det så begynte hon att gråta. Och det trauma fick hon inte bearbetat. Och självklart att det går vidare till oss. Och det är inte kun min mor som har upplevt det.
We also began hearing stories about women who woke up from a procedure. Perhaps they had gotten an abortion.
Journalisten Anne Pilegård Petersen stöter på flera historier likt Henriettes mammas, där kvinnorna inte kunnat ge sitt samtycke till ingrepp eftersom de inte var vid medvetande.
And then they woke up and only like years later did they find out that they actually got a coil during their abortion, like when they were out cold from anesthesia and stuff like that.
Det lå liksom i hele situationen, altså, at man havde autoritet. Altså, når jeg mener autoritet, så siger jeg, at de tror på, hvad man siger, altså.
Det her er Hans Martin Jonsen, pensionerad gynekolog. En gang i tiden den enda gynekologen i Grönland. Första gången han kommer dit för att arbeta är i oktober 1974. Han kliver direkt in i en roll med enorm auktoritet. Hans Martin är chef för sjukhuset i Manitsok, en gammal träbyggnad på två våningar. Men han behöver en grönländsk tolk, eller förklädde som han uttrycker det, för att möta sina patienter.
Och då var det lipslop.
Då är det fortfarande den S-formade lippeslopspiralen som gäller, även om de börjar fasas ut, säger Hans Martin. Under sina år i Grönland har han satt in många tusen spiraler, tror han.
Det är många tusen, tror jag.
Hans Martin Jonsson är noga med att säga att han aldrig gjort någonting mot någons vilja. Han är idag en gammal man, över 90 år. Men han minns sina patienter.
Det kom en kvinna som inte kunde bli gravid, alltså. Och så undersökte man ju mannens sperma och sen gör man det som heter en HSG. Alltså en underlivsröntgen där man röntgar.
När Hans Martin röntgar kvinnan ser han att hon har en spiral.
Och så när vi gjorde det så satte han spiral.
Kvinnan har haft en spiral i sig utan att veta om det. Kanske i flera år.
Och den fjärde jag och den hade hon gått med i många, många år. Hon förstod ju inte, hon hade en dansk man. Hon förstod ju inte att hon inte kunde bli gravid. Hon hade ju gått med den spiralen måske 10 eller 20 år, en lipslop.
Hans Martin minns en annan kvinna som inte heller kände till att hon hade en spiral i sig och som kommer till honom för att sätta in en ny.
Ja, minns, det var en patient som det var lite besvär med, alltså. Men det blev inte bättre att hon fick en extra spiral, alltså.
Så du satte in en extra?
Ja, så måste vi fjärna dem bägge två, alltså. Eller båda två. Men ja, jag minns, ja. Men hon hade fått ta den spiral upp, alltså, utan att hon visste det. Det måste ju vara så, alltså.
Hur tänker du att det är möjligt att man får en spiral utan att man vet det?
Ja, jag vet det fan inte. Alltså, jag kan inte riktigt förstå det, men det kan vara måske i samband med en abort. Alltså. Det kan också vara i samband med, efter en förlossning kan man också sätta en spiral.
På den här tiden är könssjukdomar ett utbrett problem i Grönland. Gynekologen Hans Martin konstaterar att en spiral kan öka risken för infektion eftersom kroppen reagerar på den som något främmande. Och ju större spiral, desto mer sannolikt att man får komplikationer. Infektionerna innebär i sin tur en stor risk för sterilitet.
Det är ingen tvekan om att risken för infektion är större. Och infektioner, underlivsinfektioner på den tiden, det var ju i hvert fall en risk for sterilitet. Men altså, jeg tror ikke, man tænkte så meget over det.
Store traumatiske oplevelser, og det var ikke noget, som vi snakkede om.
I slutet av 1970 har alltså nästan varannan kvinna i Grönland fått en spiral. Efter 1972 tunnas statistiken ut. Det blir svårare att följa hur många som sätts in. Men protokoll från sjukhus runt om i Grönland visar att insättningarna fortsätter systematiskt. Det finns dokumenterade fall och vittnesmål ända in på 90-talet. Många är de kvinnor som senare söker vård för infertilitet. Det går inte att med all säkerhet slå fast att infertiliteten beror på just spiralerna. Men i en senare stämningsansökan där drygt 140 kvinnor gått samman uppger mer än en tredjedel att de aldrig kunnat få barn. Ändå är det få som talar om det då. Varken i pressen eller med varandra. Åren går. Vi spolar fram till 2021. Anne Pilegård Petersen och Celine Klint är båda journalister baserade i Köpenhamn.
I didn't know that much about Greenland before we started looking into this.
En dag får Annes kollega Celine ett meddelande från en vän som jobbar i Grönland.
And her friend wrote to her saying, I just read this really weird, very small article saying that two women here in Greenland are talking about them getting an IUD, a coil, when they were 14. I don't know what this is about, but I think you should look into it.
Artikeln finns i ett grönländskt kvinnomagasin. I den trädde två kvinnor fram och berättar om hur de fick spiraler insatta som unga flickor och att de upplevde att de inte hade något val. En av dem heter Neja Lybert. Och när Anne Pilegård Petersen och Celine Klint kommer i kontakt med henne förstår de att det här är inget isolerat fall. För Neja Lybert har berättat om sina upplevelser i ett inlägg på Facebook och svaren har strömmat in.
A lot of women had then commented on Facebook. A lot had written her direct messages saying this happened to me, this happened to me. So Neja, she actually helped us. She said like, okay, I'll ask all of these women if you can talk to them. And that's how we started to get in contact with women all over Greenland.
Anne och Celine bestämmer sig för att undersöka fallet närmare.
But it felt a bit weird being like a Danish journalist calling, forcing them to speak in Danish with us. So we also asked like, do you want us to get an interpreter? And most of them were like, no, you need to hear this in Danish as well. This is important.
Det er ligesom om kroppen husker, og så bliver det hele altså reaktiveret fra den gang.
Neja Lybert i Anne och Celinas serie Spiralkampanjen för DR.
Jag skriver på Facebook. Jag spör till folk om andra har varit utsatt för detsamma som mig. Och så begynner det att rulla att riktigt många har varit utsatt för det.
Susanne Tobiasen.
Fylls av den stora smärta jag blev utsatt för eller jag fick på grund av den spiral. Og så kom det hele frem jo, min egen oplevelse. Jeg var lige 15 år, og lige før jeg fyldte 16, da jeg fik det der. Det gjorde så afsindigt ondt, at jeg nærmest græd, da jeg fik det på.
Elise Bangwak, som sagde til DR, at hun var 13 år, når hun fik spiral.
Jeg rammer sådan i 13. geografen, og så det er blevet sort siden en gang.
Christine Johanne Høy.
Og det er lige fra, jeg græder, når jeg fortæller det, fordi det bliver så livligt. Det er et område, jeg aldrig snakker om.
What really made an impression on me at least was like you could hear how affected they had been, what happened, even if it was like, yeah, 40 years ago, 50 years ago. But it was also this question that really haunted us during the rest of the work with this series was like, Why did this happen to me?
Nok, Sisimiut, Manitsok, Kanak. Kvinnor och flickor från olika delar av Grönland med liknande berättelser.
And most of them said, I think all of them actually said, like, we never got any information. I don't know. I didn't know what a IUD was. I'd never heard about it. Some of them had never even been with a man. So I think what's also a common thread in their story is like this idea of the Greenlandic young girls being very sexually active.
Anne och Celine vänder sig till forskare för att se vad som finns dokumenterat. Men trots att kvinnornas berättelser ekar varann så finns det nästan inga spår.
This is so weird. Like, how in the world have nobody looked into this before?
Expert efter expert hänvisar journalisterna vidare. Ingen verkar känna till det här.
But then again, we had talked to all of these women with these stories. So it was like, there must be something there. But, you know, we just kept thinking, is this real? Like, what's going on? Why has nobody looked into this before?
Anne och Celine bestämmer sig för att de får bli experter istället.
Then we go to the archives and we actually talk to one professor in history from the University in Nuuk. And when we asked her about like going to the archive, she said, I don't know what's in there. I'm not quite sure. She called it in Danish, syndspøl. Like, this is a pool of all of the bad, horrible stuff that Denmark used to do to Greenland. So she was like, nobody really knows what's in there. And that was also what we found, like when we asked to look through the what was called the Danish Greenland Ministry's papers. We got like a huge stack of papers. I think it was like, I don't know, half a meter high of real paper.
Dag ut och dag in sitter Anne och Celine nere i arkivrum med luntor av papper. De plöjer dokument om fiskekvoter och regleringar för båtar. Men så, efter en månad, börjar de komma något på spåren. De hittar hur danska läkare under några års tid rapporterar till danska myndigheter om hur många spiraler man satt in i grönländska kvinnor. Loggböcker över ålder och civilstånd.
I think we looked at each other and was like, whoa. We could see that doctors in each small village or each small district in Greenland had a piece of paper for each year where you could see like they had very, very meticulously noted how many women, what age they had been, had come to their clinic to get an IUD.
De hittar hur det var ett krav att läkare som praktiserar i Grönland måste ta en kurs i att sätta in en spiral. Det är inget man behöver i Danmark.
Actually, one official said to me, he was like a 90-year-old man. He said to me, like, when a woman came into the doctor's clinic with whatever problem she had, she came out of there with an IUD.
I både dansk och grönländsk press beskrivs spiralkampanjen som en framgångssaga. Ett medicinskt framsteg som ger kvinnor större frihet, skyddar dem mot fattigdom och samtidigt löser statens ekonomiska bekymmer med befolkningstillväxten. Det finns sprickor av kritik, men de är få. Statsvetaren Camilla Wangmar.
Det är väldigt svårt generellt att hitta kritik mot Danmark från den här tiden. Det är vissa forskare som har hävdat att bristen på uppmärksamhet kring den här frågan har att göra med att det var så pass osynligt. Det här var ingenting som någon kände till, utan det här var bara någonting som skedde liksom i det fördolda. Och därför fick man ingen kritik då. Och sen är det andra som hävdar att det här var någonting som folk kände till. Men så som danska medier framställde det här så var det på ett väldigt förskönande sätt.
One of the moments where Celine and I, we just looked at each other and went like, what? Was actually when we found a document from the Danish Foreign Ministry where they wrote that they had to be at international family planning.
1974 är utropat till världsbefolkningsår och FN anordnar en konferens i Bukarest.
The ministry is writing to the Greenlandic ministry saying like we really need you to help us because we know we're going here and we know a lot of the other countries will be very critical about what we did in Greenland with these coils, with these IUDs. What can we say? And then the Greenlandic ministry writes back to the Danish foreign ministry saying like, yeah, actually we didn't ask the Greenlandic politicians permission to do this. We just did it. They never said no. And we took that as them accepting us doing it.
...2022 kommer Anne Petersen Pilegård och Celine Klints podcastserie Spiralkampanjen. I Grönland slår den ner som en bomb.
The professor from the University of Nuuk actually said this is so intense. People are crying, people are asking, did this happen to me? Did it happen to my mom? Did it happen to my friend? It really opened the floodgates about this Danish-Greenlandic relationship.
Nu startar en rörelse. Kvinnor möts upp och börjar tala med varandra. Dela sina upplevelser.
Och det blir bara mer och mer.
Elisabeth Heilman Blind.
Jag blev så, alltså jag grät och var helt sån, jag var lite desorienterad på något sätt att och jag tänkte, kan det verkligen stämma? Är det sant? Och alltså jag frågade mig själv och sen så har jag pratat med många alltså med mycket folk från Grönland och men också Danmark och så det tog väldigt hårt på mig. Jag tror det har tagit väldigt kollektivt hårt på kvinnor, grönländska kvinnor.
När tystnaden bryts tar Henriette mod till sig och begär ut sina journalkopior. Hon börjar gråta redan innan hon öppnar dem.
Och där jag tog de där journalnotater. Før jeg overhovedet åbnede dem, begyndte jeg at græde. Uden at kunne forklare, hvorfor.
Det mullrar i Grönland. Undantryckta minnen och traumatiska upplevelser kommer upp till ytan. Men i Danmark 2022 är stämningen annorlunda, säger Anne Pilegård Petersen.
When the story broke, there was like a feeling of silence here in Denmark.
Men så blir det 2025. Och i Vita huset, USA, flyttar en ny president in för andra gången.
If we don't take Greenland, Russia or China will take Greenland. And I am not going to let that happen.
Från sitt flygplan Air Force One säger Donald Trump till journalister att han inte vill utesluta ekonomiskt eller militärt tryck för att få kontroll över Grönland.
But one way or the other, we're going to have Greenland.
As Donald Trump and this whole issue of wanting to take over Greenland became more present, then we sort of felt this story that it became interesting again in a way here in Denmark. And I don't think there are many people here in Denmark who didn't think this is only happening because of this huge pressure from America.
Jens Frederik Nielsen, du siger, at I vælger Danmark.
Grønland står i kongeriget Danmark og står fuldstændig sammen om at beskytte de fundamentale principper, der er i verden. Og som der blev nævnt lige før, Vi står i orkanens øje i Grønland.
I think most people would agree that like, the reason why Mette Frederiksen eventually said or why Mette Frederiksen eventually gave this apology was to sort of keep the ties between Denmark and Greenland tight and nice.
September 2025. Auditoriet i Nogs kulturhus är fullsatt. Man ställer sig upp för den grönländska nationalsången. Många är uppklädda för dagen. En majoritet bär svart. Danmarks premiärminister Mette Frederiksen är också klädd i svart. Hennes hår är stramt kammat bakåt. Framför sig på talarpodiet har hon en bunt papper. Hon ska hålla tal.
Många av er har levt med psykiska, fysiska gener. Och några av er har mistet evnen till att få barn. Jag kan nästan inte föreställa mig något mer olyckligt.
Många av er har levt med psykiska och fysiska följder. Och några av er har förlorat möjligheten att få barn, säger Mette Frederiksen. Hon beskriver paradoxen i att preventivmedel ofta förknippas med kvinnlig frigörelse. Men att i Grönland fick det en helt annan innebörd.
Och här är ett paradox där nästan larmar. För prevention är för de flesta av oss ett tecken på frihet. Især för oss kvinnor. Möjligheten för att undgå oönskade graviditeter. Men för jer blev det det motsatte. Det blev ofrihet.
Frederiksen talar till de kvinnor som är på plats, som utsatts för spiralkampanjen. Deras familjer, grönländska politiker, aktivister, journalister och representanter för både Danmarks och Grönlands regeringar. Anne Pilegård Petersen.
Just seeing them being there, getting an apology and also be reminded that this happened to like each and every one of these women, but it also happened to their husbands that they have lived through perhaps infertility, lived with a woman that's had like a traumatic experience and huge pain.
Undskyld. Undskyld for den uret, der blev begået mod jer, fordi I var grønlændere. Undskyld for det, der blev taget fra jer, og for den smerte, det forvoldte. På vegne af Danmark. Undskyld.
Ursäkten er Danmarks sjette officiella ursäkt, og den tredje till Grönland.
Det var en anerkännelse över att det är sket att Danmarks statsminister undskyldte. Så där grät jag.
Henriette säger att hon behöver erkännandet efter alla år av att ha känt att bevisbördan ligger hos offren.
Liksom om vi skulle bevisa det.
Jens Fredrik Nielsen, Grönlands regeringschef, torkar en tår från sin kind. Men en kvinna bland åhörarna vänder ryggen mot Frederiksen. Hon bär traditionell inuitisk dräkt. I sina händer håller hon ett vitt ark där hon ritat siluetten av en gravid kvinna. Ursäkten föregås av hård debatt och rättsliga krav.
Drygt 140 kvinnor som ofrivilligt fått spiral insatt av danska läkare på Grönland under 1960- och 1970-talet stämmer Danmark för brott mot mänskliga rättigheter.
Den förra grönländska regeringschefen Mure B. Eggede kallar det folkmord på dansk tv.
Det är alltså folkedrag och det är det är brott på alltså det är en övergrepp överför piger i 12, 13, 14 års ålder.
Forskaren och filmaren Klaus Georg Hansen.
In Greenland people just nodded, say, yes of course that's the word. On the other hand in Denmark it was denied heavily and he was accused of being very, very aggressive.
Flera danska politiker vände sig mot ordet folkmord och menar att spiralskandalen var ett allvarligt övergrepp men att det inte uppfyller definitionen av folkmord enligt internationell rätt. Den danska staten har varit försiktig med att erkänna juridiskt ansvar i rättsprocessen om brott mot mänskliga rättigheter. När den här dokumentären görs är processen inte avslutad. Men efter månader av debatt och påtryckningar och ursäkten i Nooks kulturhus kommer en sorts politisk lösning. Danmark upprättar en kompensationsfond. Kvinnor som kan lämna en trovärdig redogörelse för att de fick spiral eller annat preventivmedel utan informerat samtycke kan få 300 000 danska kronor i ersättning. Danska regeringen bedömer att det kan handla om tusentals grönländska kvinnor. För Henriette betyder summan mycket lite. Hon tror att hon redan lagt så mycket bara på psykologer för att få hjälp med att behandla sitt trauma.
Jag har brukt minst 300 000 kronor på psykologer. För jag prövar att hela mig själv av allt det trauma jag har varit utsatt för. Så 300 000 det är ingenting.
Det var ett fel. Medicinsk fel. Ingen snack om det. Men alltså, man visste inte bättre, klart.
Den pensionerade gynekologen Hans Martin Jonsson tycker att det var fel att sätta in för stora spiraler på unga flickor som knappt ens fått mens. Men han menar också att Grönland hade många tonårsgraviditeter och att det var ett problem. Hans egen fru blev mamma väldigt tidigt, långt innan hon träffade Hans Martin.
Och alltså nu, som jag säger för, alltså det var ju ett problem med alla de där små flickor som fick barn som 15-16. Min fru fick en pojke när hon var 16. Och hon fick ju inte någon stor utbildning efter det. Hon har klarat sig, men det var inte bra det där.
Sambandet mellan Danmarks oro för den ekonomiska utvecklingen i Grönland och spiralkampanjen är belagt i oberoende rapporter. Men journalisten Anne Pilegård Petersen menar att det finns en annan förklaringsmodell utöver det.
There's also this side story of the Danish state. They've been so caught up in their own idea about what was right for these girls. And they really wanted them not to become pregnant, not to become young mothers. They also had this, you can call it paternalistic idea. But it was there. It wasn't only about the economy. So that's one way the story has been portrayed, that the Danish state is like the big, big villain. They are in some way. But then there's also this other way that the story has been looked at here in Denmark, and that's been like the Greenlandic women and girls, they should just be grateful. We did this just for them. If you want to be nice, I think you can say that there's two reasons why Denmark did this. It was both because they had this idea of this being a help for the Greenlandic girls, but it was also because this was economically better for Denmark.
Elisabeth har skadade äggledare och har flera gånger drabbats av utomhavandeskap, alltså graviditeter utanför livmodern. Ingen har bekräftat att det är så, men hon har hela sitt liv funderat på om det är den för stora spiralen som är orsaken.
Det kan ha att göra med den för stora spiralen jag fick uppsatt. Det kan också vara andra orsaker, jag vet inte. Det är en enormt stor sorg. Att jag kunde ha fått flera barn. Vi kunde ha fått en syskon till vår son.
Hon ångrar att spiralen sattes in och känner en vrede över att storleken på den kan ha skadat hennes äggledare.
Vrede över att man tydligen har blivit lurad. Om jag hade vetat att den spiralen som jag fick uppsatt var för stor och att man då tydligen körde med väldigt stora spiraler som bara var för kvinnor som hade fött, så hade jag aldrig själv gått och ville ha en spiral. Men det visste jag inte då. Så det är ju fruktansvärt för mig att veta att jag har blivit lurad på det sättet.
Henriette är idag långt över 60 och hon är en av de 143 kvinnor som stämt den danska staten.
Det är inte rimligt. Det är inte rimligt det som jag har varit utsatt för.
Hon tycker det är viktigt att de nu får komma till tals och bli lyssnade på.
Och vi ska ha lov till att ha en stämme, liksom jag har en stämme här i mikrofonen.
2025 kommer en oberoende rapport om skandalen. Granskningen bygger delvis på vittnesmål. Av de 453 händelser som beskrivs i vittnesmålen uppger kvinnorna att de i 330 fall antingen inte gav samtycke eller uttryckligen sa nej.
Men när det har varit så systematiserat att och man en dag har gjort det mot barn och inte har syns att det har varit nödvändigt att få samtycke av föräldrarna.
Henriette, som fick en spiral insatt 9 gånger, beskriver det som ett övergrepp.
Det är våldtäkt. Att bruka stora utstyr och pressa upp i min skede och sätta en kämpe spiral upp. Det är våldtäkt. Vill jag kalla det för.
Danska staten tog min oskuld, säger Henriette Bertelsen.
Så det är min oskuld där har blivit taget. Många kvinnors oskuld där har blivit taget. I Grönland lever kollektivt och tänker kollektivt, så är det något som påverkar hela samhället. Och det där trauma vi har varit utsatt för och oss kvinnors, vårt tårar och vår smärta och vårt vrede, det är något som påverkar hela samhället.
Henriette säger att den grönländska kulturen bygger på kollektivet, att allting hänger ihop och att de trauman som hon, hennes mamma och andra kvinnor utsatts för, deras vrede och tårar, påverkar hela samhället. Och kan man bli mer medveten om det, kan man också läka tillsammans.
Och det är en del av healing, att healing omkring kolonisation. Så det är mitt hopp, mens vi lever ännu.
Du har hört P3 dokumentär om spiralskandalen och de grönländska kvinnorna av mig, Vendela Lundberg. Producent var Sally Henriksson, exekutiv producent Rosa Fernandes och slutmixen gjordes av Elin Rosenberg. Arkivklippen kommer från Danmarks Radio, British Pathé, Bloomberg News, AP, Samradion och Pulse TV.
En produktion av DIS för P3, Sveriges Radio.